Slaget vid Tsushima, skriven av Christelle Leroy, inläst av Maria Fält, för Last. Och jag höjer mitt glas för grevinnan Irina Rostova. Hennes mod överträffas endast av hennes skönhet. Och det är inte konstigt att tsaren har valt ut henne för att reviga det kommande slaget. För framgång! Skuggorna från de levande ljusen fladdrade över de långa borden och kristallglasen fyllda med champagne glittrade i rummet. Men det som stack ut mest var officerarnas vita och till synes nya byxor. Alla reste sig upp. Framgång! Ordet upprepades 20 gånger och ekade i slagskeppets matsal. När amiral Rojenski hade talat färdigt reste sig en annan man för att skåla för kejserliga ryska flottan. Middagen var nästan över och skålarna avlöste varandra. Någon bestämde sig för att hylla min elegans och kallade mig en symbol för moderlandets skönhet. Vilken poet. Jag lät mig dock inte luras av smickret, leendena och den oerhört påkostade middagen. Jag visste att de flesta officerarna trodde att en kvinna ombord betydde olycka. Och jag visste att de alla var mycket skeptiska till min närvaro. En kvinna hade ingenting att göra på ett slagskepp och för dem spelade det ingen roll att jag var utsänd av tsaren själv för att rapportera om det kommande slaget mot den japanska flottan. De tyckte fortfarande att det var en dålig idé. Vi var på väg in i tsunamisundet och amiral Rojenski hade insisterat på att få träffa hela besättningen innan flottan påbörjade den resa som mycket väl skulle kunna innebära direkt kontakt med den japanska flottan för vårt slagskepp och de 40 andra skeppen i flottan. Den laddade stämningen under middagen gjorde det ännu tydligare att männen i rummet var obekväma med att jag var där. Atmosfären hade kanske att göra med det stundande slaget, men jag fick en känsla av att det berodde på någonting mer, någonting som jag inte riktigt förstod. Jag hade ingen erfarenhet av vare sig flottan eller krig och jag saknade referenser för det mesta som pågick. Officerarnas matsal hade städats noggrant. Detsamma gällde hytten som jag hade blivit tilldelad. Men man kunde fortfarande känna doften av de högar av kol som förvarats där för att mata skeppets värmepannor under resan runt jorden till Vladivostok från Östersjön. 8 långa månader till havs. Jag hade anslutit mig till flottan i Indokina. Jag hade personligen kontaktat tsaren och insisterat på att få följa med flottan på deras uppdrag att ta kontroll över vattnet mellan Korea och Vladivostok. Tyvärr hade japanerna samma uppdrag och alla visste att en konfrontation var nästintill omöjlig att undvika. Många trodde att jag ville göra den här resan enbart på grund av fåfänga och uppmärksamhet. Och visst var jag fåfäng, men jag gillade att ta hand om mitt yttre och jag klädde mig i dyr spets varje chans jag fick. Jag gillade att ha allas ögon på mig, men jag var mer än bara fåfäng. 1900-talet var någonting nytt. Stora uppfinningar som bilen, telefonen och radion vittnade om att våra liv var på väg att förändras. De stora krigsmaskinerna som stred mot varandra ute på havet existerade inte för 15 år sedan. Varför skulle kvinnor hållas utanför? Bara för att det fanns ett visst mått av fara inblandat. Kvinnor kämpade för fullt för sina rättigheter i England och USA. Jag hade ett privilegierat liv som aristokrat och kände att det var min plikt att utnyttja min ställning och göra någonting storartat. Att som kvinna få vara med vid fronten och bevittna krigets våldsamheter. Jag skulle knappast få en bättre möjlighet än den här. Skålen led mot sitt slut. De män som tillhörde besättningen cigarrklubb drog sig tillbaka för att avnjuta cigarrer importerade från Kuba. Eftersom jag inte hade på mig min hatt behövde jag inte heller...